Ja, om man tittar ut över världen så ser ju det ut att bli allt mörkare. Och hatet och motståndet mot Herren och hans mord, det tycker jag blir tydligare och tydligare för varje dag som går när du läser tidningen och tittar på tv. På tv och tv-reklam så smyger man in en annan Kristus, nämligen den här österländska versionen. Och i en reklam som var nyss i ett sportprogram så dyker det upp yoga. Och ungefär att det kan göra dig till en supermänniska. Constant Cambu, som var den första som skrev en bok om New Age-rörelsen, vad jag vet, säger att många i den här gröna rörelsen nu som dyker upp och demonstrerar lite överallt är New Age-are. Och de gillar absolut inte Bibelns Jesus. Och jag tror att den här armén från öster då, som står talas om i Bibeln, handlar också om demoniska krafter som infiltrerar och vill ta över, va? Och det är märkligt att ledaren över dem, när du slår upp Uppenbarelseboken 9 och 11, är döpt till Abaddon eller Apollyon. För det blir ju samma namn på hebreiska, ni vet, för det där mörkret som kom till Egypten innan befrielsen, så heter han ju detsamma, fördärvaren då. Bibeln uppmanar oss att hela tiden förbli i honom. För att det är ingen rolig plats att vara utanför honom när Guds vrede kommer. För den upptänds. Och Gud, han kallade sin vän Abraham, han hette ju inte det då, men Abraham hette han då, ut ur Babylon. Och där tillbad man verkligen de österländska avgudarna. Och Gud kallar oss precis på samma sätt idag till sig själv. Som Malin läste, det är ju han själv som har skapat oss för att vi ska tillhöra honom. Så det är ju inte undra på att han kallar ut folk då till sig. Vi är ju skapade av honom och till honom, ja. Och Herren, han gör ett mönster i Abrahams liv. Vi hittar ju evangeliet i GT och jag älskar att se det. Här visar han rättfärdighetens väg eller sanningens väg för Abraham. I första Mosebok 15 så står det sen när Herren hade uppenbarat sig för Abraham. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur, Babylonien med andra ord, för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade, Herre, hur ska jag veta att jag ska ärva det här? Abraham trodde alltså på Herren för att Herren själv hade tagit initiativet och uppenbara sig för honom. Och nu kan Abraham bara ta emot, tack och ta emot. Och han trodde på Herren. Och helt plötsligt säger Gud att ja, tack vare att du tror på mig så räknar jag dig som frikänd från dom. Men löftet Abraham får, ser vi i Romarbrevet, är mycket större än bara landet. Utan det gäller ju hela världen. Hela jorden pratar han ju om. Fast det ser du ju sen när du tränger in i Paulus teologi i Nya Testamentet. Då måste ju Kanans folk var en förebild på landets innebyggare, var en förebild på jordens innebyggare. Eller hur? Ni ser den dubbla bilden där. Och det här är intressant. För det var ju tydligt att Abraham genom tron fick se in i den nya jorden och nya himlen. För han fick se den nya Jerusalem och allt det här då. Och det är ju där vi ska bo, de rättfärdiga ska bo där efter Jesu tillkommelse. I brevbrevet 11 som handlar om trons hjältar då, om man nu kan kalla dem för hjältar, men i alla fall. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat, men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på den här jorden. Och Romarbrevet 4 och 13, där står det så här då, att det här löftet som Abraham fick, att ärva, var att ärva världen. Och den fick han ut genom den rättfärdighet som kommer av tron. Vi kan läsa i Bibeln att det finns två olika slags säd, som man menar då. Det ena säden står i pluralis och kommer att ärva jorden genom tro på säden singularis som är Messias. Det är intressant när man ser grekiska texten att det står i pluralis. Och det här säger ju också Paulus i Galaterbrevet 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårat ställe. Det här är starkt. Han blev en förbannelse i vårat ställe. Där står skrivet: förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma hedningarna till del, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Nu vill jag bara nämna två saker i de här verserna. Kom ihåg nu, Jesus Kristus, offret och så anden, eldslågan. För det kommer ni ha nytta av sen. Offret och eldslågan, då vet ni vad Abraham väntade på. Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen. Inte ens ett människas testamente, då pratar vi om arv. Va? Arv. Som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans säd singularis. Det heter inte åt dina avkomlingar pluralis. Som när man talar om många, utan det handlar om en enda avkomling singularis, och det är Jesus Kristus. Vems är denna jord? Svar: Jesus. Va? Ja, det är hans. Kristus blev en förbannelse i vårat ställe. Ordet förbannelse på hebreiska handlar om att huggas av och kastas ut. Och om du vänder på ett välsignelse, talar mycket om välkommen, kom hit och så vidare. Va? Det är precis tvärtom, med andra ord. Och den här bilden ser du ju i vinträdet, Johannes 15. Va? Där ser du att de som kastas ut och de som inympas där. Va? Om vi förblir i honom. Va? Abrahams tro börjar med att Gud tar initiativet och avtäcker sig själv. Det är ju sanning, aletheia på grekiska då. Uppenbarad realitet. Abraham blir berörd och tar emot. Det är tro. Tro är att bara ta emot. Herren agerar igen. Han förklarar Abraham nu för rättfärdig. Och att han ska få ärva jorden. Men nu kommer en fråga som Abraham gör. Ja, men hur ska jag veta det, Gud? Hur ska jag veta det, Gud? Jo, det här är den urgamla vägen. Det är den som är uppenbarad redan från början. Om ni vet vad jag menar, vad det här lammet som slaktas och så. I Eden fick ett oskyldigt lamm offras i vårt ställe. I människans ställe. Nu skulle Abraham stycka och lägga fram oskyldiga djur. För de hade ju inget gjort. Abraham gör nu som Gud säger. Det är trons lydnad, va? Trons lydnad. Det innebär att du kommer med Jesus, va? Det krävs inte så mycket av trons lydnad. Du kommer med Jesus. Han bär fram och styckar offren. Och de djur som Abraham styckar och ska offra är alltså en bild på Jesus och på Golgata kors. Här har vi trons grund. Det är därför vi i nattvarden påminner oss om detta vin och detta bröd var för vår skull. Det var för vår skull. Så varje gång du äter och dricker så proklamerar du och förkunnar det oskyldiga lammets död istället för dig. Eller istället för mig. Jesus var totalt oskyldig men blev en förbannelse för din och min skull. Han blev avhuggen och utkastad. Du är på samma sätt som Abraham lovad att ärva jorden tillsammans med Jesus. Och det här måste nu bli vår nya drivkraft. För det här är det enda vi kan berömma oss av. Så är det Jesu Kristi kors. När Abraham lyder och väntar på Gud så kommer det fåglar och försöker stjäla hans offer. Abraham jagar bort fåglarna, och vad tror ni de symboliserar? Ondskans andemakter i himlarymderna. Det är alltså en kamp att bevara tron på Jesus. Det finns alltså ingen annan väg att uppleva andens välsignelse. Vi måste träda fram med honom som blev en förbannelse för din och min skull. Det kommer en förbannelse över hela jorden, men i tron på honom kommer vi att slippa den. Och du ser också då den här vägen uppenbarad, för du ser du att Abels offer är ju samma sak som Abrahams offer. Precis samma väg. Abel trädde fram med ett oskyldigt lamm. Det är lydnad och rättfärdighet. Kain förkastade den urgamla vägen. Det är orättfärdighet eller otro. När Abraham presenterar sitt offer kommer ett stort mörker. När Jesus dör på Golgata kommer ett stort mörker. När Israels barn är bakom blodet av det slaktade lammet kommer ett stort mörker. Men för alla de här kom till sist ljuset. Det ledde Israels barn genom öknen och mot landet som är en symbol på den nya jorden och den nya himlen. Av samma anledning väntar vi med våra stycken på eldslågan, på Guds löften och på den heliga ande. Ser du, det finns inga genvägar att få tag i anden. Det är bara att vänta när Gud tycker att han ska ge oss den heliga ande. Nu går tåget mot Babylon. För de som inte väntar på Gud. Men vi väntar på Gud med våra stycken. Och han kommer att komma tillbaka i eld. När elden kommer, då kommer alla löften att uppfyllas. Därför måste vi också förvandla oss. Och vi ska läsa om Abrahams väntan med stycken då, i första Mosebok 15, vers 17. När solen gått ner och det blivit alldeles mörkt syndes en rykande ugn och en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat. Landet tillhör judarna som folk, men när de kommer in i Kristus så är hela världen även deras. Ser ni? Det är både landet och så är det hela världen. Så det finns en tydlig väg i evangeliet, eller redan från början. Men den uppenbaras av Herren först genom sitt ord. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus i Romarbrevet 1. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Frälser från vad? Förbannelsen. Ja. Juden först, sen greken. Rättfärdighet från Gud, frikänd från dom, uppenbaras i evangelium genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska ha liv genom tro. Du kan nämligen se Jesus i boken. Här ser du att rättfärdighetens väg uppenbaras precis som för Abraham genom evangeliet du läser. Och det frälser oss från att huggas av och kastas ut. Är du med? Det kommer en ny himmel och en ny jord. Mellan den skapelsen måste vi uppnå välsignelser. Vi måste vara Jesus, va? Annars kommer vi huggas av och kastas ut. Och det har ju Jesus många liknelser som helst om. Så det kan vi förstå. Här har du tron då. Tron drar dig istället in i Jesus. Så du blir välsignad istället. Det är därför tron alltid står med grekiska pronomet eis, som betyder in emot centrum av. För den sanna tron leder oss alltid mot Jesus som har skapat oss. Och elden. Mitt i förbannelsen uppenbaras eldslågan. Tänk efter nu. Det är ju det här som händer på pingstdagen. Lärjungarna väntade i tro. Jesus hade ju offrats. Tag nu och ät, va? Ser ni bilden här? Abraham frågade: hur ska jag veta att jag ska ärva jorden? Han fick se en upplevan eldslåga. Och det här måste ju vara en förebild på den helige ande. I Efesbrevet 1, vers 1-14 står det att anden är en garant eller pant på det arv som Jesus har vunnit för oss. Så det är härligt med styckena. Va? Eller hur? Då kan vi vänta, för den som väntar på något gott, han väntar aldrig för länge. Vi behöver inte hänga på den här rörelsen nu, vad de håller på med. Tungor av eld visade sig för dem. Ser ni? Och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Det är motsatsen mot Babylon. Som anden ingav dem att tala. Nästa Apostlagärningarna 2:11. Vi är judar, proselyter, kretenser och araber. Och vi hör dem tala på vårt eget språk om vad? Om Guds väldiga gärningar. När den här andra, ni vet, gnostiska anden kommer över. De brukar tala om sina egna gärningar. Men när anden kommer över lärjungarna, då börjar de tala om Guds väldiga gärningar. Det var inte mycket byggnadsverk att skryta över. För att få andens eldslåga kräver alltså att vi träder fram med samma offer som Abraham och Abel gjorde. Ingenting bevisar tydligen vår trofasthet inför Gud som väntandet. Därför sitter vi ofta i mörkret med våra stycken och väntar och väntar. Gud vill nämligen inte att vi ska tillbe honom på hedningarnas sätt, står de. Och hur tillbad de då? Jo, de tillbad honom för att få något. Aladdin, va? Om ni kan sagan om Aladdin, det är ungefär som hedningarna tillber sin Gud. Herren visade mig en gång en viktig sak. Lyssna nu. De falska profeterna kommer att dra med sig alla som har det tankesättet. Om du tillber Gud för att få något eller för att bli något, då kommer du att följa med i det här tåget. Det är nämligen så att den som väntar på Gud, han gör det inte för vad han kan ge utan för den han är. Den han är. Härlighet, va? Den han är. Sven Reichman, en bra bibellärare tycker jag, han sa så här en gång: det jag gör för min egen skull, det är kött. Det jag gör för Jesus skull, det är ande. Och så sant. Du kan lika gärna skriva agape efter, för det är ju andens frukt, va? Ja, då ser du i första Korinthierbrevet att man hade massa nådegåvor, men det är inget värt utan agape. Så han talar om drivkraft. Den som drivs av kött kan aldrig vänta på Gud. För han kan ju alltid byta sin identitet efter sin omgivning. Men den som drivs av Guds kärlek kan ha sin identitet fast förankrad i vem Gud är och inte det han kan ge. Och vad säger Gud om sina får, Herren? Jag känner mina får och mina får känner mig. Eller hur? Och då kommer Galaterbrevet 6:3. Det här är viktigt att ha med identitet att göra. Galaterbrevet 6:3. Ty den som tror sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Här har du kött och ande igen, va? Ja. För hänger du på massa folk, då kan du alltid byta din identitet med vem du hänger med. Men om du har fått mött Jesus ansikte mot ansikte, så är du den han säger att du är. Är du med? Du kommer att stråla fram skaparen från hans ansikte och du blir bekräftad av Gud själv. Den som drivs av anden är Kristi tjänare. Han kan inte bli något annat, det är hans identitet. Men den som drivs av kött, han jagar en identitet. Han är helt beroende av vad människor kan ge honom för identitet. Och inte bara människor, onda andar och böcker också. Du vet alla de här som är i New Age, som har ju hört någon ande eller något som har talat om att du är den och du är den och du är den. En sådan människa bedrar sig själv. Gud gav Abraham sitt namn, sin identitet. Nu ska du inte längre heta Abraham, utan nu ska du heta Abraham. Och efter konfrontationen i Peniel så byter Jakob namn till Israel. Israel. Andra Petrusbrevet 2, där står det talas om att det ska komma massor av falska profeter. Och så står det att många ska följa dem ut, står det. X betyder ut. Var då ut? Ut ur Kristus. Det stora avfallet. Jag har drömt om det här tåget i minst 3 profetiska drömmar. Och det som är sammanfattat i alla de här 3 drömmarna är att folket som hänger på här inte kan vänta på Gud. Det är liksom den gemensamma nämnaren. De kan inte vänta på Gud. De måste hänga på och få profetier och sånt, va? Och de här falska profeterna, de kommer ju att predika exakt vad köttet vill höra. Och de som följer dem ut, de vill ju ha den här bilden av Gud. Man gör om honom, va? Det är laglöshet på hebreiska, att man gör om Gud. Ja, honom vill vi ha. Det var likadant med guldkalven. Ja, det var ett världens liv. Den vill vi ha, liksom. Och det här, det är den hedniska bilden av Gud man vill ha. En Gud som tjänar oss. Inte den Gud som vi tjänar, utan han ska tjäna oss. Vi gnuggar lite. Vi går på seminarium idag, så lär vi oss att gnugga lampan. Hur kan vi få ut så mycket som möjligt av nu den här lampan och anden som är här i? Ja, men det är faktiskt, jag har alla kristna tv-kanaler, så jag kan bara säga att det är inte hörsägen än nu jag säger det. Jag har hört med egna öron 70% kanske har den här teologin. Det är skrämmande. Det ser äkta ut på ytan, men är ändå kötsligt, hur andligt den ser ut. Och du får alltså falska identiteter genom läror och falska profetior. Och här finns starka andliga krafter och energier att få. Och du kan också uppleva en oerhörd nitälskan som ser ut som kärlek på ytan, men det är inte agapekärlek, en annan kärlek. Men om inte drivkraften är agape, säger Paulus, så är det kött, hur andligt den ser ut. Slå upp 1 Korinthierbrevet 13 där, så ska du få läsa. Därför måste vår väg till sann andlighet innehålla en lång, jag ska läsa det en gång till. Därför måste vägen, din och min väg till sann andlighet, alltid innehålla en lång väntan, precis som Abraham. Och då sitter vi där. Men det ser ut som om till höger och vänster om oss kommer det snabba Porschar och Audier och allt vad de heter och blåser förbi 300. Och de ser ut att ha funnit sin identitet. De är både apostlar och profeter och allt möjligt. Det är väldigt andligt ut. Tjo hej, säger de och blåser förbi. Men det finns en slut på vägen också. Och Guds visdom, det är ibland att kunna förstå vad slutet på en väg är. Nu ska vi titta på en man här som hade väldiga krafter. Och han hade en annan identitet. Han var något som han inte var. Då ska du få se att det är demonerna som har talat om för honom vem han var. Han hette Simon och han var trollkarl. Honom hittar du i Apostlagärningarna 8, vers 9. Men i staden fanns en man vid namn Simon. Han bedrev trolldom. Han hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Fast det var han ju inte alls. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sa: han är den store gudens kraft, som man kallar den stora kraften. De höll sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Alltså han var guru, va, med andra ord. Och vad tror ni de följde de med för då? Jo, han sa för det första att han var något stort. Vem hade sagt åt honom det? Vem hade sagt åt Adam och Eva att de var nakna? Är du med? Ja. Här får du, om du tränger in i New Age, så kommer det röster som talar om för dig att du är något som du inte är. Och han drog människor efter sig. Vad tror ni de följde honom för? Ja, de vill ju också ha det här, va? De vill ju också bli stora. Ja, det var därför de följde dem. Det står att han var okkultist eller trollkarl. Jag ska läsa definitionen av en trollkarl här. Eller okkultism. Det innebär att jag genom något jag gör eller säger kan påverka den osynliga världen så att den lyder mig, så att jag får exakt vad jag vill i den materiella världen. Det finns massor av bevis för att det här sker verkliga under, men det är inte Gud, utan det är mörkrets makter som får tillåtelse att göra det här. Visst är det fängslande? Det här förstår ni ju. Det är ju ett falskt evangelium som predikas många ställen idag, att du kan få vad du vill. Om man använder Guds ord. Kommer du ihåg vad det står i andra Mosebok, tror jag det, va? Du ska icke missbruka Herren din Guds namn. Herren ska icke låta någon bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det är tuffa bud. Ja, men nu kommer något häftigt. Kunde anden tränga igenom det här mörkret, så kan han göra likadant idag. För det var precis vad anden gjorde här. Apostlagärningarna 19 och 18. Då händer en väckelse här. Kan du tänka dig? En hel stad som följde alla de här. Och så kommer det sanna evangeliet in. Och så blir det en förändring då i andens värld. Många av dem som trodde och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem hade bedrivit trolldom och samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Jo, de är dyra, de här böckerna. 10 miljoner ungefär i dagsvärdet. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Jag tycker det är underbart, va? Den heliga andes kraft genom enkla kärl har den här kraften. När man inte är något för sin egen skull, utan för Guds skull. Här har du alltså den hela grunden för den villolära som kommer in. Det börjar med att man tror att man är något som man inte är, va? Ja, det var ju precis där det handlade om Eden. Ormen kom och sa: ja, ni kan ju bli något annat än ni är. Ni kan ju bli gudar här. Ja, det var en förmögenhet som man sålde böcker för. Det känner vi igen, va? Sju steg till. 250 kronor styck. Nu ska vi kolla på en annan grej då som är intressant. En natt så hade jag en dröm. Jag får se ett gammalt hus. Det var en syster förresten som hade likadan dröm. Som bekräftade det. En natt kom jag fram till ett hus. Där inne rådde ett grågult konstigt sken. Det var en oerhörd nöd och hjärtskärande att höra. De ropade att tjuvar hade tagit härligheten eller skatterna. Men vi förstår inte hur det har gått till. Elvor och jag får en kallelse att gå in och se hur det här har skett. Och nu i veckan så läste jag om hur härligheten hade försvunnit från Guds hus på Eli tid. Och jag började se ett sammanhang där. Ja, vi kan börja med det djupa nödropet. Härligheten från Gud är borta. Kolla hur tillståndet var hos ledarskapet på Eli tid. Men första Samuelsboken 4:15. Men Eli var 98 år och hans ögon hade gråstar så att han knappt kunde se. Men Samuel förstod, eftersom Gud redan hade berättat allt innan för honom hur det skulle gå. Ja, Israels historia, står det ju, är en bild på oss som har ändens tid inför oss. Första Korinthierbrevet 10. Ser ni bilden? Det ska alltså bli precis så här. När domen kommer över Guds hus kommer de som hör vad anden säger klart förstå budskapet. Ska vi se om vi hör. Första Samuelsboken 4:13. När han kom dit satt Eli på sin stol vid sidan av vägen och vaktade, ty hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Tror ni det var för hans skull eller för Guds skull? Ja, det var givetvis för hans egen skull, va? Så snart männen kom in i staden hörde, brast hela staden ut i ett klagorop. Vad var det jag hörde? Ordet här kan betyda ett rop som härstammar från en djup sorg och ångest. Jag kommer aldrig glömma ropet. Någon har snott härligheten. Härligheten är borta. Vad kallar man det för? Ika bod. Första Samuelsboken 4:18. När han nämnde Guds ark föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten och bröt nacken av sig. Ty mannen var gammal och tung. Ja, han hade en härlighet. Eli hade varit domare i Israel i 40 år. Hans son, hustru Penihas, hustru födde ett barn. Och ni vet att den kallades för Ikabod. Och det betyder härligheten är borta från Israel. Det är ju härligheten är borta. Det är ju andens liv och kraft. Överbevisning om synd, dom och rättfärdighet hade alltså försvunnit. Men nu var det här slutet av resan. Nu ska vi ta, hur började resan? Hur börjar avfallet? Hur börjar vägen bort från Gud? Ja, det står där också. Då går vi tillbaka. Jag har skrivit, viktigt har jag skrivit. Den här katastrofen var bara resultatet av en resa. Eli stoppade inte den yngre generationens förakt för Herrens offer. Ja, man väntade inte vid styckena. Precis. Herrens offer, det är alltid en bild på Golgata, eller hur? Alltid en bild på Golgata, korset. Ja, idag ska korset gömmas bakom draperier och allt möjligt. Det är ju förakt. Eller hur? Och utan kors kan du aldrig bli Herrens tjänare och få den identiteten, för det kan du bara få om du bär hans kors. Är det sant eller falskt? Ja, det är så. Du kan ju aldrig bli Herrens tjänare om du inte bär hans kors. Första Samuelsboken 2:12. Nu börjar det. Vad var det Eli inte sa till? Men Elis söner var onda män som inte kände Herren. Så här brukade prästerna göra med folket. När någon offrade ett slaktoffer. Det var en bild på Jesus, va? Kom prästens tjänare medan köttet kokades med en treuddig gaffel i handen. Den stack han ner i kitten, pannan, krukan eller grytan och allt som han fick upp tog prästen. Så gjorde det mot alla israeliter som kom till Silo, det platsen för Guds hus då. Guds hus. Då kommer det alltså en förebild på dom igen över Guds hus då. De unga männens synd var mycket stor inför Herren, eftersom folket därigenom lärde sig förakta Herrens offer. Kors, kors. Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte. Vad var hans namn? Den som hör Gud. Ja. Uppenbarelseboken i alla församlingar. Men den som hör vad anden säger till församlingarna. Hans namn egentligen. Anden är ju också Gud då. Och han var från redan som pojke klädd i linneefod. Och den som är i linneefod, han hör tydligen vad anden säger. Och anden hade ju talat om hela historien vad som ska hända nu med Elis hus. Om jag känner Herrens profetiska tilltal rätt, så kommer en dom nu över Guds hus. Det är på väg. Var så säkra på det. Och den första drömmen jag berättade handlar om att det var midnatt. Observera, det var midnatt. Det kom en röst och det handlar om ett ljus. Lägg märke till, midnatt, röst och ljus. Den andra drömmen jag handlade var precis likadant. Det var midnatt. Den handlade om en röst. Och det handlade om ett ljus. Vad tror ni händer nu? Matteus 25:1. Då skall himmelriket liknas vid 10 jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 var oförståndiga och 5 var förståndiga. Det är samma som bygger utan grund, va? Det är samma. De oförståndiga tog sina lampor, men de tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde blev alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Gå ut från var? Babylon. Babylon. För Babylon. Ordet är siniar på hebreiska. Det betyder platsen där väktarna sover. De som skulle vaka, Eli och de här, de har släppt in ormarna överallt. Då vaknade alla jungfrorna och gjorde ordning sina lampor. Ska vi se här. Vad är det som händer på första församlingens tid? Jo, det kommer något som heter gnosticism. Och det är det Johannes varnar för i sitt brev här. Första Johannes 2:26. Nu ska ni få se vad oljan är. Det handlar om kunskap. Men du kan ju tydligen få kunskap på fler håll. Det går ett tåg som påstår att du både kan få kunskap, gåvor och allt vad du vill. Häng på de falska profeterna, för det handlar om identitet och kunskap. Ett gnostiskt tåg är på gång. Men nu ska du få se vad Herren har för olja åt oss. Detta har jag skrivit med tanke på dem som försöker leda er vilsna. Det är vilse, det vill säga de falska profeterna, va? Vad er beträffar, bruden, vad som älskar Jesus, som har sin identitet i honom, så förblir er den smörjelse olja som ni har tagit emot av honom. Så ni behöver inte någon som undervisar er. Nej, ni behöver ingen som säger att ni har en annan identitet än den ni har. För ni är ju redan klädda i linnen, hoppas jag. Utan vad hans smörjelse lär er om allting, ja, även om ändens tid, va? Han sa, jag ska tala om för er vad som ska komma också. Ja, han ljuger inte för det. Han gjort. Han har talat om precis vad som ska komma. Och det han lär er om är sanning och inte lögn. Förbliv i honom som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom så vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig, när han kommer tillbaks då i eld. Och vi inte behöver stå där med skam, nakna alltså, inför honom när han kommer tillbaks. Det här är uppenbart att det är gnosticismen Johannes vill åt. Och de lärde också att vi kan få en ny identitet i Kristus. Det var en kille på jobbet som sa att jag skulle läsa en grej här av Andrew Womack. Jag ska försöka hinna med det här om det går. Han fick en uppenbarelse, sa han, som förändrade hela hans liv. Du vet, får du en uppenbarelse från Gud så kolla den noga med skriften först. Särskilt idag. Han fick en helt nytt sätt att se på sin egen identitet. Ja, för det är man något man inte är, va, så bedrar man sig själv. Janne då, det är jag. Jag har skrivit kommentarer här. Han testade aldrig tanken bakom. För nu sätts han själv i centrum. Anden ska ju bara förhärliga Jesus, va. Men nu kommer en människa i centrum. Direkt ser du att det är fel då. Två. Nu får han en helt ny kunskap om Gud. Att han har egna lagar som han redan har skapat innan. Denna kunskap kan du nu gå in och koppla ihop dig med dessa osynliga lagar. Han säger att det finns ett universum bortom vår förmåga att förstå. Då talar han inte om den andliga sfären bara här ute. Utan han talar om den andliga sfären som finns i alla människor. Det är New Age. Det är panteism. Och det här står de i kristna. De kallar honom överallt i USA. Och han står och förkunnar. Inte en kotte ser och förstår att det här är New Age. Det är skrämmande vilken dålig urskiljning. Det här är alltså samma sak som han säger. As above, so below. Det finns en dubbel sfär, påstår okkultisterna, som jag nyss lärde. Att det finns det som redan är skapat i himlen och så kan vi med tankekraft plocka ner det. Kolla vad Bill Johnson undervisar, ska du få se. Riket här uppe som man plockar ner och ska ha, va? Ja, okkultism, trolldom är det. Vilka kommer inte in i Nya Jerusalem? Trollkarlar. En falsk på nytt födelse. Han säger att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Nu ska du höra här. Det är i anden som den förändringen har skett. Att du har blivit en ny skapelse. Det är din ande som är helt ny. Det finns absolut ingen synd kvar i dig. Vad sa Johannes? Om du säger att du inte har synd så bedrager du dig själv. Jaha. Ser du? De flesta kristna säger att nu ska du se när han hånar sanningens väg som de ska göra då. De flesta kristna blir lurade att tro att det finns två naturer att kämpa med. Nej, denna kristen de kallar jag för schizofreni. För det producerar inte kristna som liknar Kristus. Det säger han med hån i rösten. Ja, det hängde väl med i svängarna här. Han talar alltså om ren New Age förklädd med kristna termer. Harry Potter sa ju att lögnen i ändens tid kommer att vara så nära sanningen så att det är ytterst få som kan urskilja där. Eller hur? Det är nästan äckligt att säga så nära sanningen. Den identitet hans uppenbarelse gett honom och tro att han är något han inte är, det är ju Satans lilla specialitet. Kolla i Ezekiel 28, vers 2 och vers 6 så ska du få se. Där står de Satan där uppe. Men så lurar han någon människa också som kallas för försten i Tyrus. Du tror och säger jag är en gud. Ändå är du bara en människa. Ja just det. Identitet va. Ja, många ska komma i mitt namn va? Och säga jag är Kristus. Ja, det är precis vad de gör här. Precis. Och när du tränger in i den gnostiska världen, när du förstår det hela, då kan du förstå. Jag har alla kristna kanaler som jag lyssnar på, för jag vill inte höra på hörsägna, utan jag vill höra det direkt vad de säger. Och det är skrämmande när man påstår, du kan inte tala något negativt, för då får du det du talar. Du ska bara tala positivt. Så de har ju hamnat i ett tankefängelse som du inte kommer ut. De går ju mot domen och kommer aldrig att vakna om inte Gud själv gör dem omvändelse. De är ju fångade. Han kallar nu detta uppenbarelsen ande, själ och kropp. Han är alltså en ande, har en kropp och lever i en själ. Men det är bara min ande som är min riktiga person. Jag har blivit exakt lika Jesus. Eftersom Gud är ande handlar han med mig utifrån det jag är. Jag är ju ande. Denna uppenbarelse har förändrat hela mitt liv, säger han. Det ger mig en helt ny, lyssna nu. Det ger mig en helt ny position. Den tillskriver mig allt som Gud är och allting som Gud har. Ja, men inte undra på. Läs Judas brev och andra Petrusbrevet så ser du när de klättrar upp i de himmelska sfärerna och kan sparka ut djävulen ur det här landet. För sån auktoritet tror de att de har. Käre Jesus. Vi kan bara be om att Gud ger omvändelse, står det ju. Det är kusligt hur bedragen man kan bli. Men det förklarar ju andra Thessalonikerbrevet 2 också. Hur syndens människa ska upphöja sig över allt vad som kallas Gud. Käre Jesus, ska vi ta och be? Vi har vänner som jag älskar som är påverkade av sånt här. Men så, vi läste ju här, Gud har makt att kunna gå in, skänka omvändelse. Käre Jesus, jag ber dig Herre att du ska gripa in Herre. Vi har vänner Herre som är fångade i tankelivet Herre. Så de tror på det här Herre. De tror att de är uppe i andehöjderna och kan driva ut demoner och allt möjligt Herre från städer och det. Men det är inte sant Herre. Jag ber om omvändelse Herre för dem i Jesu namn. Amen.